Dick Harrison, upprepar sig historien?
Nej, den upprepar sig inte, men scenarier upprepar sig och återkommer. Och sen hur vi hanterar dem, där finns det flera olika vägar.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Det har snart gått 35 år sedan de där dramatiska augustidagarna i Moskva som ledde fram till Sovjetunionens sönderfall. Men 3,5 decennier senare frodas den ryska stormaktsdrömmen igen. Varför sitter imperietanken så djupt rotad i Kreml? Och vad kan historien lära oss om hur imperier faller? Det här är ett specialavsnitt av radiokorrespondenterna Ryssland. Idag med bara en gäst, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och författare, bland annat till boken Imperiernas fall. Välkommen.
Tack så mycket.
Först, vad menar vi egentligen när vi säger imperium?
Imperium menar vi en stat som har större ambitioner än att bara omfatta sin egen nation. Alltså från början så är det en latinsk term som betyder befallningsmakt. Man hade imperium och man var befälhavare för en romersk legion. Men sen gled det över till att syfta på det som den här befallningshavaren ville ha och bestämma över. Inte bara ett rike utan flera provinser och så skulle det utsträckas. Och det fastade sedan. Så med imperium menar vi, om vi nu tänker på Ryssland, inte bara det etniska Ryssland utan drömmen om att även lägga under sig andra folk, skapa ett stort välde, dominera. Och sådana här imperier hålls med nästan alltid samman om militärmakt. Så till med imperium kommer också tanke på en stark, expansiv, aggressiv stat.
I den här boken, Imperiernas fall, så konstaterar ju du att inga imperier varar för evigt. Förr eller senare så upphör de att existera. Finns det några orsaker som är gemensamma om man ser till historiens stormakter och hur de till sist har fallit samman?
Ja, det finns ett antal, inte särfall, utan det ser ut som särfall när man tittar på det, men i själva verket så är det här röda trådar. En sån sak, det är enskilda individer. Enstaka individer har enorm betydelse för ett imperium. Det ligger i ett imperiums natur att de demokratiska institutionerna har svårt att slå igenom. Så har du en kejsare som är kraftfull så får han något gjort, och andra sidan är han dålig så faller det samman. Individens betydelse är mycket större i ett imperium än i en demokrati. Och har du då en individ som gör fel så kan allt rasa samman. Det sker påfallande ofta, individuella faktorn. En annan röd tråd är de militära bekymren. Nästan alla imperier faller på grund av att de krigar för mycket eller begår något militärt misstag. Svenska imperiet faller samman på några få år efter slaget vid Poltava. Brittiska imperiet faller samman när man inte har råd att vidmakthålla sin militära styrka och så vidare. Tredje exempel som går igenom i allt är att nästan alla imperier tenderar att överskatta sina resurser. Alltså är orealistiska, vet inte när man ska dra en gräns och då faller de lätt. Och sen den fjärde punkten som jag brukar dra upp, det är att väldigt ofta så urholkas hela imperiet, trovärdigheten i imperiet, av hastiga regimskiften. Sovjetunionen är ett väldigt bra exempel därvid. Så länge Brezhnev sitter och styr en praktiken stagnerande ekonomi med en militärmakt som inte har råd att fortsätta, så funkar det i alla fall. Sen byter man regeringschef på kort tid. Därefter faller det samman. Vi ser samma sak i Stormoguls rike i Indien på 1710-talet och många andra fall också. Eftersom individen betyder så mycket så urholkas respekten och förtroendet när individerna byts av med kort varsel. Så lägg ihop det här. Enstaka individer, militära bekymmer, överskattning av resurser och hastiga regimskiften. Där har du summan av vad som har fällt de flesta imperier från forntiden till idag.
Tchaikovskis Svansjön som en slags inofficiell signaturmelodi till Sovjetunionens sammanbrott för i dagarna 35 år sedan. Balletten som visades i sovjetisk tv under några augustidagar 1991 då en grupp hårdnackade kommunister försökte hindra Sovjetimperiets sönderfall genom ett kuppförsök. Det misslyckades och i december samma år så halades den röda flaggan med hammaren och skäran ner från Kreml i Moskva. Istället hissades den ryska trikoloren. Det finns ju många förklaringar till Sovjetunionens sammanbrott. Dick Harrison, om du bara får peka på en orsak, eller kanske två, vilka skulle det vara?
Jag hade inte valt det vi ofta brukar framhäva, det vill säga att Reagan och USA rustade sönder och att de inte hann med ekonomiskt och så vidare. Jag hade pekat på en attitydförändring istället. Mannen bakom fallet var Michail Gorbatjov, som valde att bli mjuk, att testa perestrojka och glasnost och förändra systemet inifrån, alltså tona ner totalitarismen. Han insåg inte, och det var tur för världen, men det var inte bra för imperiet, att den här typen av sovjetiskt imperium hålls samman av totalitära regimer, totalitära strukturer. När han öppnade för kritik och samtidigt försökte genomföra misslyckade ekonomiska reformer, då rämnade förtroendet. Hade han istället valt att hålla fast vid totalitarismen, använda armén aggressivt, stärka säkerhetstjänsterna, göra mer som man gjorde i Kina vid samma tid, alltså reformera ekonomin men inte systemet, då hade Sovjetunionen mycket väl kunnat överleva. Sovjetunionen föll för att man tonade ned de hårda militära musklernas betydelse.
Men Sovjetunionen föddes ur ett annat imperium, det tsarryska, som föll samman 1917 då den sista ryske tsaren Nikolaj den andre tvingades från makten. Men Tsarryssland var ju inte alls det enda imperium som fick sin dödsstöt vid den här tiden i samband med första världskriget. Eller hur, Dick Harrison?
Nej, det var imperiernas stora grav. Det tyska kejsarriket föll samman, Österrike-Ungern föll samman, Osmanska riket som hade existerat sedan 1200-talet och dominerat hela Främre Orienten föll samman också. Det som är unikt med det ryska fallet är att det bytte egentligen bara dynasti. Det gick igenom några års kristid, men sen återuppstod det och kallade Sovjetunionen istället.
Vad var det som gjorde just den här tiden så känslig för de här stora imperierna?
Ja, men de var helt beroende av sina militärmakter. I slutändan är det det som avgör. Och när militären fallerar, om armén gör uppror, ja, då rasar regimen samman. Just detta skedde på några få dygn i Ryssland. När soldaterna vägrar skjuta på arbetare 1917 och inte ställer upp på tsarens repressiva apparat, ja, då kan tsaren inte sitta kvar. Armén i slutändan det som avgör. Tyska imperiet hade säkert överlevt om man hade vunnit första världskriget eller om det hade blivit oavgjort. Samma sak med Österrike-Ungern. Och det intressanta är när vi tittar på kommunisterna, när de sen tar över, hur snabbt de glider in i samma tänkande, geopolitiska tänkande, imperietänkande som Ryssland hade gjort tidigare. Något motsvarande hände inte i Tyskland, Österrike-Ungern och Turkiet.
Ja, för i och med oktoberrevolutionen 1917 så tog ju kommunisterna makten i Ryssland, och med Lenin i spetsen så skulle bolsjevikerna rasera tsarernas imperiebygge, men istället så började de nya makthavarna bygga sitt eget imperium. Du har varit inne på det, men kan man beskriva Sovjetunionen som en direkt arvtagare till det gamla ryska imperiet som grundades på 1700-talet?
Ja, det vill jag bestämt hävda att man kan, och det syns mycket tydligt. Bästa exemplet är felet i våra historieböcker där det står att första världskriget slutade 1918. 11 november brukade det stå. Det är fullständigt fel. Det tog en ny start i Östeuropa exakt samma dygn. När tyskarna besegrade i väster, då började det på nytt i öster, eftersom de nya ryska ledarna vill ta tillbaka förlorade områden. Och så håller kriget på igen några år fram till 1921. Och då handlade det om, alltså tsaren hade applåderat, precis, gör så här, nu har vi förlorat Polen och Vitryssland och Ukraina och Kaukasus och Baltikum, ta tillbaka det. Och just detta försöker man göra, klassisk rysk utrikespolitik.
Och det här fortsättningen då på första världskriget, det var så det här ryska inbördeskriget då, som ofta talas om, var de röda mot de vita och de vita, alltså då, som stödde det gamla tsaren.
Ja, alltså det är lite mer komplicerat. Vita, som man kallar det, är en samlingsnamn på ryska maktintressenter som inte vill att kommunisterna ska styra, och de drabbas samman med kommunisterna i ett utbrett inbördeskrig. Men samtidigt som det sker så försöker kommunisterna ta tillbaka förlorade områden, och sen bromsas det här efter några år för man har inte militär resurser att vinna allting, och då börjar man på nytt 1939. Så det här är geografiskt och geopolitiskt en direkt fortsättning, men med en ny ideologi, eller med en ny dynasti, den kommunistiska som vi hade kallat det tidigare. Och ju längre Sovjetunionen sen kan existera och utvecklas, desto tydligare blir det. Titta på Stalin på 30- och 40-talet. Hans regim hyllade de gamla tsarerna, lyfte upp Ivan den förskräcklig och Peter den store och sökte sig ända tillbaka till medeltidens ryska hjältar, Alexander Nevsky och så vidare. Då. Alltså gjorde en poäng av att vi går i den ryska imperietraditionen. Det syns ännu tydligare om du tittar på hur Sovjetunionen behandlade minoriteter och andra folkgrupper som fanns i landet. Först var det meningen att det skulle vara ideologin som bestämde och nationaliteterna skulle få styra sig själva. När du kommer fram till 30-, 40-, 50-talet så blir det förryskning, kyrilliska alfabetet, rysk dominans överallt. Tydlig och klar kontinuitet som vi ser in i nutiden. Putin vandrar i samma fotspår.
Finns det några skillnader då mellan Sovjetimperiet och det tsarryska imperiet?
Alltså den främsta skillnaden är att man har en annan ideologisk attityd. Man har en socialistisk ideologi, man har en tanke om proletariatisk diktatur inledningsvis och sen glider det över till en oligarki. Alltså man har ett helt annat sätt att härska på, en helt annan attityd utåt. Tittar man på hur man beter sig utrikespolitiskt så ser vi att man manövrerar sig fram till att stärka Ryssland. Omgjort till Sovjetunionen på ett sätt som ger mycket starka historiska ekon. Och där är likheterna med tsartiden mycket större än skillnaderna. Mm.
Men efter omkring 70 år så gick också det sovjetiska imperiet under och många, inte minst i väst, såg framför sig ett nytt och demokratiskt Ryssland. Var det ett misstag från västvärldens sida att utgå från att de ryska imperiedrömmarna skulle dö med Sovjetunionen?
Ja, det var ett jättemisstag. I efterhand är det obegripligt att se att vi kunde tro på det. Det kan bara förklaras med en stor optimism. Vi ville så gärna att Ryssland skulle bli ett normalt västeuropeiskt, demokratiskt, liberalt land. Vi ville det så vi trodde på det för att vi intalade oss själva. Att de här månghundraåriga totalitära traditionerna från senmedeltiden, det är historiskt. Nu. Så det är ju lätt i efterhand att kritisera det. Men vi som var med på den tiden, som såg det här, vi var ju uppfyllda av eufori. Att nu är historien slut, som Francis Fukuyama sa i den berömda boken The End of History. Västländska demokratin, liberala demokratin har segrat, så även i Ryssland, Och sen kommer det signaler om att nej, så är det inte alls. Det är lika svårt att resa till Ryssland som innan. Samma visumkrav, ledning står kvar som staty lite överallt. Det kommer in olika. Alltså, det ser inte ut som hos oss. Men vi vill fortfarande ända fram till 2010-talet tro att det här är barnsjukdomar. Inte strukturellt svårförändrade element utan barnsjukdomar. Och alltså lurar vi oss själva. Och ja, det är ett jättemisstag.
Ja, för det gick ju bara knappt 10 år tills en ny rysk ledare med imperieambitioner skulle det visa sig kom till makten, alltså Vladimir Putin. Vad skulle du säga, vad berodde det på att Ryssland inte lyckades ta den där chansen som faktiskt fanns där på 90-talet att till sist bli ett demokratiskt land som inte hotar sin omgivning?
Ja, det vanliga svaret man får på den här frågan är att det var för stora ekonomiska problem. Barnsjukdom, ekonomin, att bygga om det, levnadsstandarden sjönk, ekonomin krisade och sen gick det uppåt. Men det här är fel svar, för samma sak, samma problem hittade ju många andra stater vid den här tiden som idag är demokratiska samhällen. Utan du får blicka längre tillbaka. Du har hela den traditionella politiska strukturen och situationen. Folkets vilja att acceptera totalitär regim på ett helt annat sätt än i vår del av världen. Det har funnits där i hundratals år och statsvetare och diplomater och upptäcktsresare har noterat här sedan 1500-talet. Sen tillkommer geografin. Landet är jättestort. Landets enorma storlek. Det är ett imperium i sig genom sin existens och det ställer helt andra krav på att styra det. Och sen tredje faktorn, minnet av imperiet. Minnet av att man har haft i hundratals år en stormaktsställning. Det här i minnet är trigga politiker som kan rida på drömmar av renässansen. Rida på alltså renässansen för ett imperium tidigare, återkomsten, det var åt för. Och sen framförallt, demokratin är en anomali, historisk anomali i Ryssland. Det har varit väldigt få demokratiska experiment, inget har lyckats. Och det gör att demokratin har egentligen ingen legitimitet. Det finns ingen traditionell demokratianda i ett land som har haft totalitära härskare sedan 1400-talet. Och det där glömmer vi lätt bort. Men i Ryssland så är diktatur det normala. Demokratin måste få en chans att utvecklas, och den chansen har man egentligen aldrig fått tagit tillvara på.
Fast samtidigt så bör det väl tilläggas att det trots allt finns många ryssar som anser att Ryssland visst kan bli en demokrati och som innerligt önskar att det ändå blir så. Men du menar att det här alltså inte bara handlar om att det var just Vladimir Putin som kom till makten?
Nej, jag tror att risken för att någon annan hade tagit makten istället är väldigt stor. I många andra delar av världen, som USA när Trump bestämmer sig för att vilja tumma på demokratins spelregler, där finns det traditioner, institutioner och bromsklossar som gör att en karismatisk ledare kan inte göra som han vill. Den typen av bromsklossar finns inte, åtminstone inte finns inte på ett fungerande plan i det ryska samhället. Och därför så kan en sån som Putin manipulera sig fram till vad som i praktiken är ett envälde. Och det hade en med mycket stor risk någon annan kunnat göra också.
Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой.
Ja, här hör vi alltså Vladimir Putin från 2005 i ett tal till parlamentet, ett av hans mer kända citat, där han säger att Sovjetunionens fall var århundradets största geopolitiska katastrof. För det ryska folket, sa han, var det här ett verkligt drama då tiotals miljoner ryssar hamnade utanför Rysslands gränser. Alltså de ryssar som på sovjettiden levde i andra sovjetrepubliker än den ryska. Och det där är ju någonting som Putin har använt sig av senare för att rättfärdiga sitt agerande i nu självständiga länder genom att säga att man skyddar eller räddar de ryssar som lever där. Dick Harrison, skulle du säga att Vladimir Putin är en typisk imperialist?
Ja, det tycker jag. Absolut. Det är så här en imperialist agerar, även på det lilla planet. Klockorna ringer ju direkt till 1938, München. Tyskarna utanför Tyskland måste skyddas, annektera Sudetlandet. Österrike, ja, en del av Tyskland, så bor tyska där och så vidare då. Praktexempel på hur man i det geografiska närområdet använder sig av imperielogik genom att peka på att våra undersåter utifrån behöver skyddas. Men det finns en annan aspekt av det här också, och det är att folk tycker om när deras ledare är stora och mäktiga. Det är i alla fall väldigt lätt för ledare att förföra folk till att gilla imperiet. Mussolini försökte i Italien, lyckades till en början. Hitler lyckades över förväntan i Tyskland. Titta på britterna på 1890-talet, Joseph Chamberlain i imperiepolitiken. Det var folkligt uppskattat. Det går alltså att få ett folk att bli, vi skulle kunna säga, psykat in i ett imperietänkande. Och det kan Putin spela på. Att känna att man är mediens stormakt, det känns i stora folklager ganska skönt. Det är en stark psykologisk drivkraft. Och det har vi ju kunnat se nu. Jag menar, om ryssarna i gemen inte hade accepterat en totalitär stat med imperieambitioner, hade man inte kunnat föra så här långa krig.
Mm. Men om vi ser på dagens Ryssland då, det är väl ändå inte ett imperium i klassisk bemärkelse?
Jag vill nog hävda att det finns mycket som talar för att det kan tolkas som sådant. För det är väldigt stort och inkluderar redan nu en hel del folk i underlydande distrikt som inte är ryssar, som har blivit invaggad i en rysk imperiedröm, som har blivit assimilerad med den ryska totalitära kulturen och som finns kvar även efter Sovjetunionens sönderfall. Och eftersom detta är ett faktum, så har det sett ut efter att Sovjetunionen bröt samman, så finns det i en imperialistisk rysk ledares hjärna ingenting som hindrar att man bygger vidare och återtar förlorade territorier. Det är tvärtom en naturlig fortsättning. Och det är ju Putin sagt rent ut, att det här är en naturlig del av Ryssland. Ukraina är en naturlig del av Ryssland. Sen kan man, som om jag hade varit en ondskefull imperiestrateg, säga till honom, ja, men det ligger för nära Europa. Ta Kazakstan istället. Vem bryr sig? Eller Kirgizistan. Jag kan föreställa mig att någon sån rådgivare har funnits, om man nu sitter och planerar. Och då hade vår situation sett helt annorlunda ut idag. Men att man ska bygga vidare och expandera på den här imperiet som faktiskt fortfarande finns, det är inte förvånande. Det som är förvånande är att vi inte fattade det förrän för sent.
Mm. Går den här då, om vi ska kalla det för imperiesjuka, att botas också om vi ser i ett ryskt sammanhang? Vad lär vi oss av historien?
Ja, den går att bota. Den går att bota i blod. De flesta imperier har fallit efter stora nederlag. Franska imperiet, L'Empire, alltså Napoleon, både Napoleon den första och den tredje, deras imperie föll i krig. Alltså man krigade sönder dem. Svenska stormakten föll på samma sätt. Persiska imperierna har fallit, indiska också. De flesta imperier måste man kriga sönder eftersom de som sitter och bestämmer är militärdiktatorer som baserar sin makt på armén. Och det här är ju ingen roligt framtidsscenario, men det går alltså att stötta Putin genom att kriga ner honom. Nu, problemet är att han har kärnvapen så ingen kommer våga göra det. Det andra möjligheten att stötta ett imperium, det är om du plockar bort den enskilda individen. Alltså om du gör det möjligt för nya ledare, oligarkier, sådana som tog makten efter Stalin till exempel, att reformera ledningen inifrån. Plockar du bort individen, då har vi en öppning. Dock en öppning som gör att imperiet finns kvar men kan bli lite mänskligare. Annars är den tråkiga sanningen att ett imperium till sin definition är en militärdiktatur och armén behöver skjutas i sank för att det ska lyckas. Ska vi ha ett, om jag nu ska hoppas, lägga upp ett önskescenario, och det här är inte sannolikt, men önskescenariot är att ryska armén tröttnar. Om de gör som 1917, vägrar lyda order och säger att nu får det vara nog och vänder vapnen hotfullt mot regimen. Då föll Nikolaj den andres regim väldigt fort. Att jag inte tror att det är realistiskt, det beror på att vi har en stor säkerhetsapparat, en stor politisk apparat kring Putin som har byggt sitt välde på starkare lerfötter än vad tsaren hade. Och det gör att det finns ett motstånd inom systemet för att det ska vara möjligt. Mm. Tror jag, men jag hade gärna sett att de hade gjort myteri i alla fall.
Ja, krig, om vi applicerar det här på dagens Ryssland så har vi då sett att krig, och då främst misslyckade krig, har genom historien inneburit början på slutet för många stormakter. Tsar-Rysslands fall föregicks av krigsförluster, Sovjetunionens sammanbrott föregicks av ett utdraget och misslyckat krig i Afghanistan. Och så har vi dagens ryska krig mot Ukraina som är inne på sitt femte år, och det har inte lett till mycket mer än en omfattande förstörelse och mänskligt lidande. Dick Harrison, blir Ukraina-kriget Putin-regimens fall?
Ja, låt oss hoppas det. Vi som inte tycker om totalitära regimer kan hoppas att det blir åtminstone något positivt av det. Men det är långt ifrån sannolikt och säkert att det blir det. Det förutsätter en ännu större inkompetens och oförmåga att förbereda sig för framtiden än vi hittills har sett att Putin har. Framförallt så kan jag tänka mig någon sorts stelnat krig som gör att imperiet överlever. Man tar några territorier, till slut tröttar man på slåss. Alltså kan bli som i Korea. Och att Putin då kan avleda problemet genom att starta lättare krig på andra ställen mot stater som är lättare att ta än just Ukraina. Detta är ett historiskt sett ganska vanligt scenario. Så tenderar totalitär diktatur att göra. Slå mot de svaga. Hade han vetat att Ukraina var så starkt så hade han inte angripit dem. Mussolini angrep Albanien. Angrep Grekland, det var för starkt och så vidare. Då man kan testa sig fram. Ska man ge Putin ett överlevnadsråd så är det att göra det. Kompromissfred, stelnat, och sen så bättrade på din ära genom att ta något annat land. Nu låter det som att jag är cynisk här, men historiskt sett är det så imperier ofta fungerar. Och det måste vi vara medvetna om, annars tenderar vi att bygga in önskescenarier som sen visar sig lida skeppsbrott efter något år. Så jag är pessimist här. Jag tror att Putin blir svårare att bli av med, om det inte blir en palatsrevolution i Kreml, än många andra totalitära ledare. Eftersom han har läst historieboken han också.
Så länge vi har Vladimir Putin vid makten i Ryssland så kan vi räkna med krig i någon form.
Jag tror tyvärr att det blir svårt att undvika. Ja.
Tack Dick Harrison. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka, och då med en liveinspelning inför publik. Mellan klockan 18 och 20 onsdag den 19 augusti kommer radiokorrespondenterna Ryssland sända från Kulturhuset Stadsteaterns stora scen i Stockholm tillsammans med våra systerpoddar USA-podden och radiokorrespondenterna Mellanöstern. Programmet sänds också direkt i Sveriges Radio P1 med start 18.05. Producent idag var Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Milén.